I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt alltid mig förbliva din egendom, o Gud. Låt ingenting mig driva ifrån din läras bud. O låt mig aldrig vackla, ge mig beständighet. Därför vill jag dig tacka, nu och i evighet. Amen. Ett liv under korset, det är ämnet för detta bibelstudium. Genom tron på Kristus så har vi blivit Guds barn, får vi veta i Johannes evangeliets första kapitel och 12:e vers. Likväl så är våra liv på jorden inte alls fria från svårigheter och lidanden. Skriften säger att Kristi lärjungar måste bära sitt kors. Om någon vill bli min efterföljare måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Markus 8:34. Och går vi till apostlagärningarna så kan vi läsa om Paulus och Barnabas, att när de kom tillbaka till Lystra, Iconium och Antiochia, så står det, styrkte de lärjungarnas hjärtan, förmanade dem att stå fasta i tron och påminde dem om att vägen till Guds rike går genom många trångmål. Apostlagärningarna 14:22. Vägen till Guds rike går genom många trångmål. Ett liv under korset, det är lärjungens villkor. Men vad menas då med den kristnes kors? Det kors vi som lärjungar måste bära. Ja, de svårigheter och de lidanden som det ogudaktiga drabbas av, det är inte detsamma som ett kors, utan det är straff. Vi läser i Psaltaren 32:10, många plågor är för den ogudaktige. I Psalm 34, vers 22, det onda ska döda den ogudaktige. Men genom Guds stora långmodighet så låter han det solen skina över både onda och goda. Han väntar ofta med straffet, men det kan inte bli en väntan hur länge som helst. Den som icke tror på Jesus blir en gång evigt straffad med evigt fördärv, evigt mörker, evig plåga. Ingen kristen bör sväva på målet om den saken. Ni vet att det är ganska vanligt. Man försöker att tala bort helvetet. Man säger det inte fråga om evig plåga och straff. Jo, det är just vad det är. Evigt straff. Bort undan. Bort ifrån mig. Det är alltså inte det ogudaktigas lidanden det här är frågan om när vi talar om den kristnes kors. Vi ska också veta att till och med det straff som Gud i tiden sänder över det ogudaktiga har ett nådigt syfte. Genom den vill Gud väcka till besinning så att den ogudaktige inser vart hans synder leder honom, att han ångrar sin synd, att han söker Herren. Förstår du inte, heter det i Romarbrevet 2:4, förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelsen? Vi kanske kan slå upp tillsammans tredje Mosebok 26 kapitlet. Tredje Mosebok 26. I detta kapitel talar Gud genom Mose om vad som ska hända om man inte vill lyssna till Herrens ord, Herrens undervisning. Och vad som händer om man lyssnar till Herrens ord. Lyssnandet till Herrens ord leder till välsignelse. Men den som vänder sig bort ifrån Herrens ord, inte vill höra det, det leder till förbannelse. Vi kan se allt ifrån den 14:e versen. Men om I icke hören mig och icke gören efter alla dessa bud, om I förkasten mina stadgar, om edra själar för små mina rätter, så att icke gören efter alla mina bud, utan bryten mitt förbund, vad ska hända då? Då skall och jag handla på samma sätt mot eder. Jag skall hemsöka eder med förskräckliga olyckor och tärande sjukdom och feber. Och så kommer en lång lista på olyckor som skall komma. Och så kommer det i 18:e versen. Om I detta oaktat icke hör mig. Det vill säga dessa straff hade det nådiga syftet att man ändå skulle lyssna till Herrens ord. Men om ni ändå inte gör det, så skall jag tukta er sjufalt värre för edra synders skull. Jag ska krossa eder stolta makt. Jag ska låta eder himmel bliva så som järn och eder jord så som koppar. Och eder möda ska vara förspilld, till eder jord ska icke giva sin gröda och träden i landet skulle icke bära sin frukt. Då borde de väl ändå besinna sig. Så heter det i nästa vers. Om I ändå vandrar mig emot och icke viljan höra mig, så ska jag slå eder sjufalt värre. Och så berättas det om ytterligare straff och hemsökelser. Och så kommer det i 23:e versen. Om I detta oaktat icke låten varna er av mig, utan vandren mig emot, så ska jag vandra er emot. Och så kommer exempel på ytterligare olyckor. Så kommer det i 27:e versen. Om I detta oaktat icke hören mig, utan vandren mig emot, så ska också jag i vrede vandra er emot. Och så kommer det exempel på ytterligare ödeläggelser och så vidare. Det visar människans stora avfall och ondska. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och också straffet har, straffet här i tiden, ytterst ett nådigt syfte. Däremot inte när det yttersta straffet kommer. Helvetets eld. Det straffet har ingen ände. Det leder inte till ett nytt liv och omtanke och omvändelse, utan då är det evigt. För sent, för sent, för sent, heter det då. Också profeten Amos säger: jag lät er gå med tomma munnar i alla era städer. Jag lät er sakna bröd på alla era orter, och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren, Amos 4:6. Herren har sänt olyckor, likväl har man inte besinnat sig. Men syftet med olyckan var att väcka till besinning. Kristna kan också drabbas av yttre lidanden för sina egna synder, för Adams synd. Men eftersom de kristna har mottagit förlåtelse för alla synder genom tron på Kristus, så ska de inte se på dessa yttre följder av vår synd, försumlighet, ondska, som straff för deras synder. Det är det inte i egentlig mening, utan det är en tuktan, en tillrättavisning från Gud. Kroppsliga lidanden, förlust av egendom, olyckshändelser, det är verkliga straff för de ogudaktiga, men det är tuktan för Guds barn. Det kan vara svårt ibland att se det på det viset. Men Bibeln lär att vad det än är som drabbar oss, så ska vi se det som en kärleksfull tuktan från vår Gud. Vi kan här tänka på Job och Jobs bok. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Denna tuktan låter Gud komma över sina barn, över de kristna. Inte i en anda av vrede och hämnd, utan i en anda av kärlek, med syfte att föra till rätta, att pröva. Vi vet att aposteln Paulus hade fått en törntagg i sin kropp. Det står: en Satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska bli högmodig. 3 gånger bad jag Herren att han skulle befria mig från den, men han svarade: du behöver ingenting mer än min nåd. Ingenting mer än min nåd. Ty min kraft är starkast när du är svag. Därför vill jag mycket hellre berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska bo i mig. Därför har jag min glädje i svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och trångmål för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Så långt aposteln Paulus, andra Korintierbrevet 12:7-10. De lidanden, heter det vidare i skriften, ni utstår tjänar till er fostran. Gud handlar med er som med barn. Har det någonsin funnits en son som inte blev tuktad av sin far? Ja, så frågar Hebreerbrevets författare. Så frågar den helige ande genom Hebreerbrevets författare. Man kanske kunde säga att i vårt samhälle är allt så snett så det kanske finns sådana fall. Men här frågas det: kan sånt ske? Och svaret är ju nej. Om ni inte finge den tuktan som alla får, vore ni inte äkta barn utan oäkta. För övrigt, vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi visade dem respekt. Ska vi inte då mycket mer böja oss för andarnas fader, så att vi får leva? Våra jordiska fäder tuktade oss bara under en kort tid, så som det ansåg riktigt. Men han tuktar oss till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. All tuktan tycks för ögonblicket inte vara behaglig utan smärtsam. Men senare bär den, för dem som har blivit övade genom den, den frukt som består av frid och rättfärdighet. Slut på citatet. Hebreerbrevet 12, verserna 7-11. Alltså, all tuktan tycks för ögonblicket inte vara behaglig utan smärtsam. Men senare bär den för dem som har blivit övade genom den, den frukt som består av frid och rättfärdighet. Många kristna vill inte ta emot tuktan på rätt sätt. Man glömmer så lätt tuktans syfte. Man kan bli vred mot Gud. Man kan tycka att man har fått för mycket tuktan. Att det är orättvist. Varför ska just jag få så mycket? Då skulle vi tänka i enlighet med vad skriften säger, Ordspråksboken 3:11-12. Min son, förkasta inte Herrens tuktan och förargas inte. Förargas inte när du agas av honom, ty den Herren älskar den agar han liksom en fader sin son som han har kär. Det är alltså därför att Herren har dig kär som du blir tuktad. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Vad menas alltså med den kristnes kors? Jo, allt det som kristna får bära av lidande till följd av att de är kristna, till följd av att de bekänner Herrens namn, till följd av att de känns vid människosonen och hans ord. Jag citerar ur 1 Petri brev 4:16: om någon får lida därför att han är en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det kristna namnets skull. Kanske minns hur dagens predikotext: när ni blir smädade och förföljda för Kristi skull, gläd er då. Och apostlarna som går ut efter bestraffning, de var glada över att de aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull. Att vara kristen, det är att tro på frälsaren. Det är att bekänna sig till Herren. Det är att förlita sig på honom. Det är att tro hans ord. Det är att bekänna hans namn. Att följa honom i ord och handling inför människorna. Vi läser ur skriften: mina älskade, förundra er inte över det eldsprov ni genomgår. Eldsprov. Som om det vore något märkvärdigt. Nej, gläd er. Ju mer ni får dela Kristi lidanden, då ska ni också kunna glädjas och fröjda er när hans härlighet avslöjas i sin eviga glans. Man bör prisa er lyckliga om ni blir smädade för Kristi namns skull. Ni ska få glädja er när Herren kommer åter för att hämta sin brud. Och i Matteus 10:22 heter det ju: ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Korset, det innefattar också självförnekelse. Raka motsatsen till det som är på modet i vår tid: självförverkligande. Du måste förverkliga dig själv. Självförnekelse, vad är det? Markus 8:34: om någon vill bli min efterföljare, måste han förverkliga sig själv? Nej, måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Vi måste försaka, låta fara vad det än är som kan hindra oss från att följa Jesus. Vare sig det är ära inför människorna, för släkt och vänner, jordisk egendom, det egna livet. Låt mig citera några ställen om detta. Saliga är ni när man smädar er, förföljer er och på allt sätt ljuger på er för min skull. Matteus 5:11. Alltså försaka berömmelse inför människor. Ingen som kommer till mig kan vara min lärjunge om han icke hatar sin fader och sin moder, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja till och med sitt eget liv. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig, han kan inte vara min lärjunge. Var står ett så kraftigt ord? Lukas 14:26-27. Vill du vara fullkomlig, gå då hem och sälj allt vad du äger och ge pengarna åt de fattiga, så skall du få en skatt i himmelen. Matteus 19:21. Likaså kan ingen av er vara min lärjunge om man inte försakar allt vad han äger. Lukas 14:33. Alltså den jordiska egendomen. Den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Markus 8:35. Det egna livet. Ingen som kommer till mig kan vara min lärjunge om man inte hatar till och med sitt eget liv. Lukas 14:26. Det är kraftiga ord. Ja, men är det då inte så enligt skriften att far och mor och vänner och släktingar och jordisk egendom och det egna livet är en gåva från Gud? Jo, visst, Guds goda gåvor till oss. Men det är gåvor från Gud. Gåvor som vi skulle förvalta så som gåvor. Inte på det sättet att vårt hjärta hänger fast där vid. Så att det är mitt, det är mitt, det är mitt. Och är bundna där vid. Så att när dessa goda gåvor blir ett hinder för efterföljelsen. Ett hinder för bekännelsen. Ett hinder för tron på Kristus. Det står hindrande i vägen. Då skulle du hata det. Ty det som vill hindra dig från Kristus, det störtar dig i fördärvet. Vare det så ditt eget öga, hugg ut det, riv ut det, eller din egen hand. Du skulle alltså så älska det eviga livet, att det som vill ta det eviga livet ifrån dig, det skulle du hata. Allt det som jag förr räknade som en tillgång, säger aposteln Paulus, det räknar jag nu som skada för Kristi skull. Jag går ännu längre. Jag räknar det allt sammans som ren förlust. Därför att jag har fått ett oändligt större värde. Ja, så vad skulle det vara för värde som är så stort så att allt detta är förlusten, skadan? Jo, jag har lärt känna Kristus Jesus, min Herre. Och då kommer jordisk egendom och släkt och vänner och det egna livet i andra hand. Det var det är frågan om. Nu betraktar jag dem som avskräde. Vad då? Mina tidigare företräden har förlorat sitt värde. Nu betraktar jag dem som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Filipperbrevet 3:8 och följande vers. Finns det något viktigare? Kristus, det eviga livet, bli funnen i honom. Finns det något som är viktigare? Ja. De goda gåvorna jag fick är viktigare. Nej. Då är ditt hjärta bundet vid något annat än vid det högsta goda. Vår hållning till alla jordiska ting måste vara sådan att vi har som om vi inte har. Det är inte någonting lätt detta. Det är vår dagliga plåga av att vårt kött är så bunden vid det jordiska. Det är den dagliga smärtan för en kristen. Det är korset som vi talar om, som den kristne måste bära. Nu finns det en väg som inte är biblisk att bära detta kors. Och det är den att man tonar ner det bibelställen som jag nyss läste. Det menas inte så. De här bibelställena behöver du inte ta så allvarligt. Ja, då blir det lättare att bära korset. därför att då kan du ge efter något för köttet. Det är inte den smärta som det blir när du ser att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott. Viljan är väl till städes, men att göra det goda förmår jag icke. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus. Den dagliga kampen mot synden i oss själva, i våra lemmar, det är den kristnes kors. Det är ett liv under korset. Dödandet av vårt kött med dess lustar och begärelser. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sin syndiga natur tillsammans med dess lustar och begär. Galaterbrevet 5:24. Döda därför det begär som vill ta er jordiska kropp med dess lemmar och organ i sin tjänst. Otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, likaså penningbegäret, som inte är något annat än avgudadyrkan. Kolosserbrevet 3:5. Detta att kämpa mot synden i våra lemmar, det utgör inte den minsta delen av den börda vi har att bära. Varje kristen har sitt eget kors. Varje kristen har sitt eget kors, avpassat efter hans särskilda förhållanden och behov. Så låt oss inte klaga över att våra kors kan synas tyngre än andras. Andra kan känna precis samma sak. Den där som du avundas och tänker, varför ska jag drabbas så hårt medan hon kommer så lindrigt undan? Och kanske just hon tänker precis detsamma. Varför ska jag drabbas så hårt och hon kommer så lindrigt undan? Var och en har fått sitt eget kors. Och du ska icke anklaga Gud för det kors du har fått. Det är precis det du behöver. Den Gud älskar, den agar han. Vi kan vara vissa om att vår himmelske fader aldrig ger oss en tyngre börda än vi förmår bära. Hur kan jag veta det? Kan jag veta det? Därför att Gud säger så. Jag läser ur första Korinthierbrevet 10:13. Gud är trofast. Han skall inte tillåta att ni blir frestade över förmågan. Utan när frestelsen kommer ska han på samma gång öppna en väg ut ur den, så att ni kan uthärda den. Han ska stå vid din sida och säga: frukta inte, ty jag är med dig. Var inte försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som är hetska mot dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och ska förgås, är det sant? Så säger Gud, Jesaja 41, vers 10 och 11. Frukta inte, jag är med dig. Var inte försagd, jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som är hetska mot dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och ska förgås. Korset får inte betraktas som ett tecken på Guds vrede. Korset får inte betraktas som ett tecken på Guds vrede. utan tvärtom som ett tecken på Guds kärlek. Ty den Herren älskar, den agar han. Om ni inte fick tuktan som alla får, vore ni inte äkta barn utan oäkta. Hebreerbrevet 12, vers 8. Man bör prisa er lyckliga om ni blir smädade för Kristi namns skull, till härlighetens ande, som är Guds egen ande, vilar då över er. 1 Petri 4:14. Det är någonting. Härlighetens ande vilar då på eller över er. Smäleken, korset, det är alltså den helige andes vittnesbörd om att vi inte tillhör världen utan Gud. Det är en underpant på att vi är Kristi medarvingar. Jag citerar: vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi nu verkligen delar hans lidanden, så att vi också kan få dela hans härlighet. Romarbrevet 8:17. Och aposteln skriver i andra Thessalonikerbrevet 1:4 följande: därför berömmer vi oss av er i Guds församlingar på grund av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni måste uthärda. Detta är ett tecken på att Gud ska hålla en rättvis dom. Då ska ni förklaras värdiga Guds rike, för vars skull ni nu lider. Till det är säkert att Gud handlar rättvist, när det som vållar er lidande får lidande till lön, och när ni som lider får lättnad tillsammans med oss. Det kommer en dag. Vårt lidande nu, det är en liten tid. Kanske minns hur Jesus gång på gång kom tillbaka till detta: en liten tid. Ni ser mycket mer. En liten tid. En liten tid. Håll stånd. Stå fasta. En liten tid. Och en evighet av hungnad. Syftet med korset, sålunda. Syftet med korset är alltså inte att skada oss. Att göra livet surt för oss. Så att Gud skulle njuta av att göra det så plågsamt och besvärligt som möjligt för oss. Inte alls. Utan han vill ju bära oss och hjälpa oss och trösta oss och styrka oss. Men han ger oss tuktan. Han ger var och en hans särskilda kors för att fostra oss, för att ödmjuka oss. Det hjälper oss att undertrycka den gamla människan. Hur vore det om du aldrig fick veta det som förut här har sagts? Då skulle du snart tro att det som är kötsligt och ont och fördärvligt, det går ju an. Det är ju mer eller mindre rätt. Hur skulle det då bli korsfäst och döda? Och vilket värde skulle den förlossare få som har friköpt dig från allt detta elände? Då nu Kristus har utstått kroppsliga lidanden, heter det, bör också ni väpna er med denna tanke: den som har utstått kroppsligt lidande har avstått från synd. Därför ska ni leva återstoden av ett liv på jorden efter Guds vilja, inte efter människors onda begär. 1 Petri 4:1-2. Korset tuktar. Korset prövar tron. Jag läser i 1 Petri 1:6-7. Därför är ni fyllda av jublande glädje, även om ni nu under en kort tid måste utstå lidanden under många olika slags prövningar. Det måste ske för att äktheten av er tro ska prövas. För att äktheten av er tro ska prövas. Den är långt dyrbarare än vad då? Den är långt dyrbarare än guldet, som visserligen är förgängligt men ändå består eldsprovet. Er tro måste prövas, för det ska visa sig att den är värd lov, pris och ära när Jesus Kristus träder fram i sin härlighet. Korset driver oss att söka hjälp från Gud under bön. Är det inte sant? I nödens tid påkallas Herren. Herre, i nöden har de nu sökt dig. De har utgjutit tysta böner när din tuktan kom över dem. Jesaja 26:16. Det finns många som synes vara väldigt starka, men det kanske kommer en dag när det är så förtvivlat att allt det som betraktades som utvägar tidigare är inga utvägar, det är stängt. Och bara Herren finns kvar. Korset, det vänder vår uppmärksamhet från förgängliga och jordiska ting till de andliga, oförgängliga, eviga tingen. Därför förlorar vi inte modet, säger aposteln. Om också vår utvärtes människa går under, förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Vår nöd som varar en liten tid och är lätt att bära, får till följd en evig härlighet som uppväger den i rikaste mått. Därför är vår blick inte vänd till de synliga tingen, den är inriktad på det osynliga, till de synliga tingen varar endast en liten tid, men det osynliga varar i evighet. Andra Korintherbrevet 4:16 till och med 18. Och så till sist, ett liv under korset är samtidigt ett liv med ett levande hopp. Ett liv under korset är samtidigt ett liv med ett levande hopp, en levande förhoppning, en levande visshet. Det är hoppet stöder och uppmuntrar den troende i hans prövningar och lidanden. Aposteln Petrus säger i 1 Petri 1:3: prisad vare Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom att han uppväckte Jesus Kristus från de döda. Vad hoppas vi på? Vad är det för levande hopp? Vi hoppas på Gud. Har då Gud någonting att ge som man kan hoppas på? Han har allt. Ledning, det har Gud. Vart ska jag gå? Det vet Gud. Beskydd, det ger Gud. Hjälp i alla angelägenheter, det ger Gud. I alla angelägenheter. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska det gå för mina barnbarn? Eller för mina barn? Eller för min bror? Eller för mig själv? Hur blir framtiden? Guds barn bekymrar sig inte för framtiden. De vet att deras himmelske fader, han förser. De hör Guds röst ringande i öronen. Var inte bekymrade. Varför är ni så bekymrade? Varför är ni så försagda? Varför är du, mitt hjärta, så orolig i mig? Hoppas på Gud. Var inte bekymrade för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för ert kropp, vad ni ska kläda er med. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta tillfalla er. Matteus 6, 25 följande. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Psalm 42, 12. Mitt under betryck och lidande är Guds barn inte bedrövade. Vi hörde i dagens predikotext: hoppa av glädje just då. Ty vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, för dem som är kallade efter hans frälsningsråd. Romarbrevet 8:28. Och den troendes hopp är inte begränsat till detta livet. Om vi bara för detta livet har satt vårt hopp till Kristus, bara för detta livet, säger aposteln, då är vi mer beklagansvärda än alla andra människor. Första Korintierbrevet 15:19. Det finns de som vill ha Kristus ungefär som en köksassistent, som en hjälp reda för detta livet. Men om vi har satt vår förhoppning till Kristus bara för att få det någorlunda drägligt här, så är vi det mest ömkansvärda av alla människor här på jorden. Bär vi korset, men vårt hopp, det når bortom graven, där det ogudaktigas hopp slutar. Det når till evigheten. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp, ett arv som aldrig kan förstöras, besudlas eller mista sin glans. Ett arv som är förvarat åt er i himmelen. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till er till en frälsning som ligger färdig för er och som ska avslöjas, höljas av vid tidens slut. Första Petri 1:3-5. Vårt hoppsfullbordan. De kristna lever därför ständig väntan på förverkligandet av det härliga hoppet. Väntar på den dagen när det de har trott på kommer i sin fulla härlighet. Vi är medborgare i himlen. Från himlen väntar vi att Herren Jesus Kristus ska komma för att frälsa oss. Filipperbrevet 3:20. Vi är pilgrimer som väntar på staden med de fasta grundvalarna, som är planlagd och byggd av Gud. Hebreerbrevet 11:10. Att ha ett sådant hopp, ja, det tror marxisterna att det gör oss slöa och odugliga i vårt jordiska kall. Att tänka på himmelen, det är opium för folket. Men så är det ju inte. Utan vissheten om det himmelska, om den tid som kommer, det bästa är kvar. Det färgar av sig på timmarna och stunderna här nere på jorden, fyller oss med glädje och frimodighet, styrker oss och hjälper oss i vårt dagliga arbete. Aposteln Petrus säger: därför är ni fyllda av jublande glädje, även om ni under en kort tid måste utstå lidanden och under många olika slags prövningar. Första Petri 1:16. Ty vi har inget stadigvarande hem här på jorden. Vårt mål är den stad som en gång ska komma. Hebreerbrevet 13:14. Och därför låt era tankar vara inriktade på det som finns i himlen, inte på det som finns här nere på jorden, säger Paulus, Kolosserbrevet 3:2. När vi ser fram emot det oförgängliga arvet, ja, då förbleknar denna världens förmåner, socialbidrag, de är bleka, de är små gentemot det himmelska goda. Vi kan ju tänka på den dåraktige lantbrukaren som byggde på sådant som förbleknar och samlade mer och mer i sina lador. Du dåre, i denna natt, hur är det att vara rik inför människor eller att vara rik inför Gud? Så är anledningen till vårt himmelska hopp att Kristus har nagats fast på korset för alla våra synder. Amen. Så sjunger vi i Bibeltrogna vänners sångbok 269. 269.